With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
First, look at this tweet. The first tweet ever tweeted in the history of Twitter.
Första gången som jag rapporterade om NFT så fattade jag verkligen ingenting. Ingenting.
And this tweet was somehow just purchased for $2,915,835.47.
Jag tyckte det lät helt sjukt. För den gången så rapporterade vi om att Jack Dorsey, som grundade Twitter, sålde sin allra första tweet. Alltså den första tweeten som någonsin har publicerats på Twitter, sålde han för nästan $3 million. Och jag tänkte, man kan ju inte sälja en tweet. Alla kan ju se en tweet. Den ligger ute på plattformen, ligger fortfarande ute på plattformen.
Det är inte så att de tog bort tweeten och nu är det stängt. Så att
nej.
Och den första tweeten ägs ju nu, så att säga. I alla fall NFT:n av den första tweeten ägs ju inte av Jack Dorsey.
And it's not just a tweet. Just last month, a single JPEG sold for $69 million.
Exemplet med den här svindyra tweeten, det är ju inte det enda i raden.
Nej, vi har ju sett ganska mycket andra, mer eller mindre ögonbrynshöjande exempel. Klädföretag som säljer kläder och skor som NFT:er. Vi har sett en kille som gjorde virtuella valar, digitala valar, och sålde för miljontals kronor. Och vi har även sett det kanske mest kända exemplet så här långt. Konstnären Beeple som sålde sitt konstverk Everydays, The First 5000 Days, för $69 million.
Och då snackar vi alltså bara om en bild av ett konstverk.
Ja, eller äganderätten till bilden och ett konstverk.
Ja, men ändå är det ju sjukt. För vem som helst kan ju se Jack Dorseys tweet.
Ja.
Eller se det här konstverket, ja, som såldes för $69 million. Eller...
A group of crypto enthusiasts recently purchased a piece of artwork by the mysterious street artist Banksy. And then they burned it.
Som när några Banksy-fantaster eldade upp Banksys konstverk.
The virtual asset will now be sold as a non-fungible token, or NFT.
Och så sålde de filmen som en NFT på hur de eldar upp Banksys konstverk.
Mm.
Och vem som helst kan gå in på tuben och titta på den där filmen. Mm. Sen är det ändå någon som köper den då för en massa miljoner dollar. Så att det är klart att man blir snurrig i huvudet av det här. Det är klart att det känns bara, what the fuck is this?
Now to the latest trend that's sweeping the internet.
So-called NFT.
They're now selling for huge bucks.
$69 million.
Oh my gosh. So what's behind this latest craze?
That is the question to ask.
Du lyssnar på Techsplain.
Okej, Ola, den här gången så ska det handla om ett fenomen. Ett techfenomen. En techtrend.
Med techreporten Katarina Andersson.
NFT, som står för...
Non-fungible tokens.
Mm.
Och digitalspanaren Ola Andersson.
Fullständigt hemskt namn. Jag tycker att någon måste komma på ett bättre namn för att den här tekniken ska kunna slå igenom.
Den är mutable, det vill säga den går inte att ändra på. Den är spårbar. Du vet vart den har varit och du vet vem som äger den.
Ja, vad en non-fungible token egentligen är och hur vi ska förstå det här nya fenomenet. Det är det vi ska försöka reda ut i veckans avsnitt.
Du där i Kiruna, om du håller på att designa strumpor just nu, så sätt dem i digitala världen och sätt vad som helst pris och låt oss se vad som händer.
Och till vår hjälp har vi två hängivna NFT-entusiaster.
Det här är någonting som händer kanske en gång var tionde livstid. Det är liksom ett totalt paradigmskifte som vi står inför.
Det finns inte bara giriga pengar att hämta, utan möjlighet att förändra världen.
Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid.
Du vet, i höstas när Mark Zuckerberg gick all in på det här med metaverse.
Now this is more my style. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. And you're going to be able to do almost anything you can imagine.
Det var då som jag tänkte att det här med NFTs blir lite mer förståeligt. För att en metaverse är ju en digital värld och vi ska leva i den där digitala världen. Så i en digital värld så ska man ju ha digitala föremål. Du måste ju ha en digital fåtölj i din digitala lägenhet, en digital säng i ditt sovrum och så vidare och så vidare. Så då kände jag, okej, där föll poletten ner lite grann i alla fall. Men det här med digitala världar, det har ju funnits för många andra länge, länge nu. Och då tänker jag på kidsen såklart, som lever i sina spelvärldar.
Man har ju länge kunnat köpa fördelar, bättre vapen, men nu blir det också ännu mer att man faktiskt vill se snygg ut i en spelvärld. Att man vill ha snygga kläder på sig när man spelar, inte bara att det ger mig kraft. Och det här kan man ju då köpa i de flesta online-spel. Och det blir dessutom mer och mer spel som är baserade på den så kallade blockkedjan. Och då köper man de här grejerna med kryptovalutor. Mm. Och det är lite grann det som NFT handlar om. Det är ett nytt sätt att hantera transaktioner. Och då är det både pengar och varor på ett och samma ställe. Så att den här blockkedjan som man använder kan alltså både vara där man har valutan och där man har det man säljer.
Det här är himla spännande fenomen i alla fall, det här med NFT.
Pratar om en NFT så kan vem som helst skapa en sån. Precis som kryptovalutor. Vem som helst kan ge ut nya pengar. Precis som vem som helst kan skapa en NFT och sen sälja den till någon annan. Och processen att skapa de här NFT:erna kallas då att minta.
Minta, det är ett nytt ord.
Ja.
Jag tycker vi ska plocka in Leo Veselius nu faktiskt.
Någon som har koll på läget.
Ja.
All right.
Du sätter dig i skräddarställning där direkt som en liten yogi.
Yes. Luttrad.
Är du en luttrad yogi?
Han kommer in i så här poddstämningen direkt, det tycker jag. Det är helt rätt.
Exakt.
Mer van än jag, det är inte så svårt.
Ja, Leo Veselius, han är en entreprenör som verkligen har fastnat för det här med NFT:er.
Om man bryter ner termen non-fungible, som du säger, det är ett ganska jobbigt ord. Jag sitter själv och skriver nu om NFT:er. Det är mycket svårt att hitta liksom, bra ord. Jag tror att man kan översätta det som icke-identisk polett. Icke-identisk token.
Bra Leo, det var första gången jag hörde någonting som låter svenskt. Liksom.
Ja, försvenskat i alla fall.
Mintade. Det är inte helt klockrent, det är ju bättre men inte helt klockrent. Jag skulle snarare kanske vilja säga att det handlar om ett unikt digitalt föremål.
Leo kanske kom på något bättre.
Ja, han har ju varit med ett tag. Han är ju rutinerad entreprenör. Han har ju startat bolag förr. Han har också startat ett företag som heter Volta Greentech där det gick ut på att man skulle få kor och äta alger för att därmed prutta mindre och bli bättre för miljön.
Ja, men precis. Exakt.
Och nu har du lämnat den här hållbarhetsbranschen för
precis.
NFT.
Det kan ju se dåligt ut, men jag ser det här som impact i allra högsta grad.
Leo Veselius har stora planer på att bygga ett svenskt, ja, ett nordiskt community där alla NFT-fantaster, alla som tror på den här nya trenden ska kunna lära sig mer, de ska kunna inspireras och de ska kunna hitta andra som också tror på NFT:er som nästa stora grej. Och han fattar ju att det inte kommer bli helt lätt.
Jag tror att prata om NFT:er idag är som att prata om internet på 90-talet. Det är en bit infrastruktur. Det är en abstrakt bit teknologisk infrastruktur och det gör det ganska svårt att prata om. Svårt att wrap your head around. Det går inte att ta på.
Ja, det finns ju en hel del trösklar redan. Det är ju fortfarande för ganska insatta människor. Så att vi är ju en bit kvar till att det här blir något för vem som helst.
Kan du inte berätta, Leo, alltså allra första gången du kom i kontakt med fenomenet?
Jo, det var via min vän. Vi tog en kryptokaffe och snackade lite krypto.
Vad är en kryptokaffe?
Det är en kaffe där man snackar om krypto.
Ja. Ett vanligt fika alltså?
Ja, en vanlig fika.
Jaha, okej. Okay.
Med kryptotema.
Precis.
Så man kan ta en sexkaffe också då när man pratar om sex? Eller
ja, det skulle man kunna tänka sig.
Men vad hopp du gjorde där tycker jag. Med.
Ja. Ja, det här är en kärna i kryptokulturen, att folk träffas och utbyter information. Så det var efter den här första kryptokaffen när jag gick hem och mediterade på vad det här är för någonting. Och efter att ha läst på lite så förstod jag att det här är någonting som händer kanske en gång i var tionde livstid eller någonting liknande. Det är liksom ett totalt paradigmskifte som vi står inför. Och ja.
Du är alltså, du är frälst,
ja,
helt enkelt.
Det kan man säga.
Och du vill bygga ett community här i Sverige och Norden.
Det stämmer. de allra flesta människor jag pratar med har FOMO kring Bitcoin, krypto, Ethereum, NFT. Ingen vet liksom vart de ska börja någonstans. Ingen vet vart de ska ställa de så kallade dumma frågorna.
Mm.
Och i synnerhet kring NFT. Så att mitt mission, eller vårat mission, är att skapa en rum där människor kan mötas, utbyta idéer, information och connecta runt det vi har gemensamt. Och jag tror att det är precis det som vi behöver för att katalysera den här transformationen.
Men what's in it for you här? För du vill väl också tjäna pengar på det här, eller?
Det är inte mitt primary concern, om man säger så. Vi vill fokusera på att utbilda, informera, inspirera, visa vad människor gör med de här teknikerna. Men också att folk ska kunna dela vad de gör för någonting och slutligen liksom verifiera. För att det är en utmaning att verifiera vem som faktiskt har rättigheterna till det som myntas, alltså det som görs NFT-er av.
Mm.
Så att då vill du ha någon form av institution eller liknande som ser till att det här är legit, alltså att det är äkta. Och det ser jag att vi skulle kunna bli. Bara för att ta ett exempel. Tänk dig att du om några år ska köpa, eller säg nästa år, ska gå på en konsert och köpa en biljett. Vanligtvis hade du köpt den via en ticket provider. Om du idag skulle köpa den som en NFT, då skulle du med 100% säkerhet kunna veta att den här biljetten är legit, alltså att den är äkta. I de bästa av världar så skulle artisten själv ha utfärdat biljetten och du skulle veta att x% går till artisten, x% går till produktionsbolaget, x% går till managern, ljussättaren. För att det finns inga mellanhänder. Och det är just det här som är så vackert med NFT, att vem som helst kan skapa en form för någon annan att liksom investera i.
Jag måste ta det här en gång till med dig, för att här beskriver ju Leo NFT som något annat än att köpa bara digitala prylar, utan här handlar det om biljetter. Så vad är det han säger egentligen?
Alltså en NFT kan ju egentligen innehålla i princip vad som helst. Det måste inte bara vara en tavla eller musik som vi pratar om. Det kan vara en konsertbiljett, det kan vara fysiska objekt, det kan vara vad som helst som kan förpackas och säljas.
Men varför säger han så här att om man säljer en biljett i ett NFT-system så finns det inga mellanhänder? För det låter ju ganska sympatiskt, men vad är han menar med det?
Jag som artist kan ju då dra igång en konsert. Och sen börjar jag sälja biljetterna. Jag trycker upp och säljer biljetterna helt själv utan att det behövs en konsertarrangör, utan att det behövs någon som hanterar försäljningen. Allting går direkt mellan mig och den som vill gå på konsert.
Kan man också säga att det här demokratiserar hela webben då på något sätt? För vi går ju ofta genom stora bolag som Google och Apple och Facebook och så vidare. Kommer de att liksom ruckas på grund av det här systemet om det slår igenom?
Ruckas är väl kanske att ta igen så länge. Men poängen med blockkedjetekniken som allt det här bygger på var precis att decentralisera ägandet och kontrollen över internet, kan man säga. Så ja.
Men redan här, alltså vi har inte kommit så himla långt i den här intervjun, så får jag ju inte riktigt ihop det. Och jag sitter där med fågelholkslucken och fattar alltså inte riktigt vad det är för skillnad på NFT-biljetter och vanliga biljetter som man köper online. Och så här låter det då. Men alltså jag tänker så här, biljetter kan man väl köpa online redan idag? Det finns ju redan biljetter som är digitala.
Ja, eller? Absolut, det gör det. Men
så vad är skillnaden från de biljetterna som ni ska ge ut då?
Alltså skillnaden är att det är NFT och den fundamentala funktionen av en NFT är att den är mutable, det vill säga den går inte att ändra på. Den är traceable, den är spårbar. Du vet vart den har varit och du vet vem som äger den.
Att du reagerar som du gör, jag kan ju redan köpa en biljett online, är ju precis det, är en av problemen här i Sverige. För i slutändan så får du någonting som gör att du får gå och se Justin Bieber eller vem du nu vill se.
Ja, det finns ju redan.
Precis, men en skillnad blir ju det här att om det här nu fungerar som man tror så kan det slå undan benen för de här som säljer svarta biljetter och falska biljetter.
Jaha.
Därför att man verkligen kan säga att det här är ingen riktig biljett.
Precis.
Jag kan gå in och se att den här biljetten är inte utgiven av Justin Biebers, ja, vem det nu är. Det är ju kanske en stor skillnad. Det är inte så att du kommer få en helt annan konsertupplevelse bara därför, utan det är att en garant för, alltså sen finns det mycket annat också, men det kan vara i första hand en garant för att det är äkta.
Okej, men nu kom vi fram till någonting som känns lite smart här, för då är det så här, det här blir ett sätt att gå runt de här
biljetthajarna.
Ja.
Precis, inga mer biljetthajar.
Och var det Kari som var det?
Eller hänga av sig någonting, men han var på. Ja.
Så mitt i den här diskussionen så kommer nästa gäst. Kari Syrja heter han, som är NFT-expert på kryptobolaget Qubit.
Välkommen in. Ska jag flytta eller ska vi?
Nej, men Kari, kan du sitta där i den hörnan? Ja. Men Ola, innan vi går vidare till honom så vill jag bara fråga dig. Är det verkligen så här att NFT:er är så säkra och spårbara så att alla biljettskurkar bara försvinner om vi inför det här systemet? Jag menar, alla system går ju att trolla, det går att hacka. Så varför skulle man inte kunna förfalska en NFT?
Det kommer garanterat komma, men det har vi haft länge i den fysiska världen också. Du har kunnat förfalska tavlor och konstexperter har inte sett det förrän långt senare. Det är klart att någon kommer ju hitta svagheter och sen kommer det täppas till och sen kommer det vara sådär. Men det kommer i alla fall vara säkrare än det vi har idag och ganska svårt att knäcka och förfalska.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja. Du får gärna luta dig tillbaka och så drar du bara micken mot dig så du känner dig bekväm.
Spännande.
Okej, tillbaka till studion och vår gäst Kari som alltså dimper ner i fåtöljen bredvid mig. Han har skjorta, han har kavaj och så har han en lika finsk accent som Mumintrollen.
Det här är mycket finare än Sveriges Radio. Jag har varit där också.
Och han är en riktig expert på det här med NFT:er och han är också en believer.
Ja, det kan man ju säga.
Han hade knappt satt sig innan han började leverera de här imponerande siffrorna om NFT-marknaden.
20 miljarder dollars. Eller de kallade biljoner där i Amerika, är det värd just nu NFT-marknaden. Det är helt sjukt. Och det har vuxit 6000% inom ett år.
Vem är det som plockar fram de här siffrorna egentligen? Som har koll på precis alla NFT-transaktioner i hela världen. Jag glömde ju fråga honom det, men sen börjar Kari prata om ett område för NFT-er som jag inte riktigt begriper. Det är lite otippat, bostadsmarknaden.
Eftersom om det är trögt på bostadsmarknaden, så varför skulle du kolla efter de kunderna som vanligtvis är där? Speciellt om de är inte sugna på det, att köpa på det där priset som du har. Det tänker jag just nu personligen när jag försöker sälja vårt lägenhet.
Ja, Kari håller ju nu på att försöka sälja sin lägenhet som just en NFT.
Ja, även att sälja lägenheter eller fysisk guld går att göra med NFTs.
Och det finns alltså på rull redan idag i Tyskland ett bolag som säljer lägenheter som NFT:er, vilket är spännande såklart.
De ville visa att det går att göra. Och det gjordes. Det utesluter inte att vi kan göra detsamma här i Sverige. Jag tänkte vara det första att testa.
Och sen så går Kari vidare här och pratar med alla möjligheter med NFT:er.
Vi tar Kiruna här som exempel. Du där i Kiruna, om du håller på att designa strumpor just nu, så sätt dem i digitala världen och sätt vad som helst pris och låt oss se vad som händer.
Om man säljer digitala prylar så är man ju inte bunden till att bo i en stor stad med massa människor. Man behöver inga transporter för sina prylar. Det är inte ens som en e-handlare som måste böka med förpackningar, lådor, leveranser på tid och så vidare.
Så länge du har kreativitet och internetkoppling och bor där ute i skogen, world is yours.
Du kan alltså sälja dina NFT, dina digitala sockar till exempel, från vilken A-krok som helst. Och sen kan du då lätt leverera över nätet till kunden.
Skulle du betala $100 för ett par strumpor? Antagligen inte. Men det finns gott om folk som är villiga att göra det. Uniswap, som är decentralized crypto exchange online, de gjorde digitala strumpor som kostar idag ungefär $100. Nu kunde du som NFT-köpare få både de fysiska strumpor eller det digitala föremålet. Det som var mest spännande, Kiruna-borna, lyssna nu. Folk var mer taggade att köpa den digitala varianten än den fysiska varianten.
Kritikerna till NFT:er, de har ju slagit ner på just det här. Alltså att man betalar väldigt mycket, $100 för ett par sockar. Det skulle du aldrig betala i den fysiska världen. Men det gör folk för att det är kul att göra det nu då.
Och det är inte något som händer efter 5 år eller 10 år. Det händer redan idag. Det är bara att hoppa med på tåget.
Det är ju ungefär som all ny teknik. Du har early adopters som är beredda att göra nästan vad som helst för att vara med. Och sen har du de som bara skakar på huvudet och undrar, vad håller ni på med?
Men det här då att folk är villiga att betala så mycket för så lite. Varför är det spännande? Är inte det bara dumt egentligen?
Ja, eller sen vi håller på att förändra hela världen. Och det är det som är mest fantastiskt.
Eller är det bara så att ni som är fantaster försöker få oss andra som inte förstår riktigt att tro att det är så fantastiskt? För att man måste ju komma till en kritisk massa med folk som tror på någonting, som springer i samma riktning.
Ja, det där är en riktigt bra diskussion. Så låt oss djupdyka i det då. Mm. Först och främst...
Du är ute efter att lura mig, Kari, eller hur?
Nej. För att jag har själv varit med så länge i spelet. Men vad jag försöker säga är att NFT är inte något nytt. Det här existerar redan sedan 2012. När det första NFT kom ut. Så det började växa först i januari och sen i mars det exploderade. Och blev stort i år. Fast det har existerat sedan 2012.
Mm, men ingen har hört talas om det 2012.
De här kretsarna, men nu vanliga folket via vanliga medier har hört om det under våren 2021. Nu har stora pengar kommit in i spelet. Man kunde ändå säga att jag köper inte argumentet, pengarna har kommit just nu.
Okej, så här balanserar Kari. Är det hype eller är det inte en hype? Och det som talar emot är att NFT faktiskt har funnits länge, säger han. Men samtidigt så förstår han ju de som är skeptiska. För att det är först nu då som de här riktigt stora pengarna kommer in i bilden. Och att techvärlden bubblar kring det här fenomenet.
För många gånger kan det ju också ta ganska lång tid innan teknik står igenom. Ja, men tittar vi på e-handeln så har ju den 20 år på nacken. Men det är ju först nu egentligen de senaste 5-10 åren det verkligen har exploderat.
Alla tvivlade om e-handel. Ingen trodde på e-handel. Jag var själv studerande i Paris 2002, utbyteselev. Och där var det kurs om e-handel. Men de behövde avboka kursen. För att ingen av de här handelsstuderande var intresserad över handel. För att vem skulle ändå köpa något i internet?
Nu är du inne på någonting, Kari. Ja. För det här är spännande. För att då är det så här, då begriper man kanske ungefär vad vi står. Vad du tror att vi står i den här utvecklingen.
Det handlar inte bara om e-handel.
Han har ju argumenten, Kari, det får man igenom. Det finns ju många exempel på att människor faktiskt har blivit rika på NFT-er, kryptovalutor också. Så att det går ju bevisligen, framförallt nu i början när det är lite guldgrävarperiod och alla springer. Sen finns det förstås risker, alla kommer ju garanterat inte bli miljonärer. Men möjligheterna finns ju absolut och det kan ju bli ett sätt som du kan... bli av med ditt bolån, du kan bli av med ditt studielån därför att du lyckas sitta och sälja de saker du skapar i datorn.
Nu säljer digitala skor till exempel. Men vad tänker typ Finansinspektionen om det här?
En av själva grundstenarna i allt som man blockkedjan gör är ju att det är oreglerat och decentraliserat. Riksbanker och Finansinspektionen gillar ju inte riktigt det. För att det är ju problemet. Det finns ingen styrsel och kontroll på samma sätt som i mer traditionella verksamheter.
Men sen kan det väl vara farligt att spekulera så där vilt. Alltså köpa någonting för flera miljoner som du inte sen kan sälja vidare för någonting. För plötsligt så är hypen över och så vill ingen ha dina digitala skor.
Men det är ju samma sak med aktier. Eller för den delen de här jättehippa kläderna du köpte för 10 år sedan som du försöker sälja som ingen vill ha för du inte är inne längre. Det är också någonting som alltid har funnits. Det finns en risk att investera och spekulera. Du kan bli jätterik men du kan också förlora allt.
Och jag tänkte ju att även någon som Kari och Leo, de måste ju ändå ha stött på fler NFT-skeptiker än mig. Men båda ni två som kan väldigt mycket om det här... i jämförelse, ni måste ju också stöta på någon moster, någon mamma, något syskon, någon vän som bara skakar på huvudet och säger, är du helt dum i huvudet eller? Hur bemöter ni det?
Jag brukar säga så här att är det helt dum i huvudet att någon 12-åring sätter bilden online och får 200 000? Är det helt dum i huvudet att någon tar selfie och betalar hela bolånet och studielånet bort med det? Lite mer dum i huvudet att sitta där hemma och och kolla på TV och göra ingenting med sitt liv, medan det finns inte bara giriskt pengar att hämta utan möjlighet att förändra världen. Det är oansvarsfullt att inte hoppa in och försöka förändra världen för bättre plats.
Precis som Kari säger så måste vi ta vårt ansvar och vara med och forma det. Till skillnad från andra, som när internet kom, det var absolut ett paradigmskifte på sitt sätt. Men det här håller på att förändra världen på ett, jag skulle vilja säga, ännu mer fundamentalt plan i och med att det påverkar det ekonomiska systemet. Och det är därför som jag tror det är viktigt att vi också ser våran del i det här. Det är inte något man iakttar och väntar på ska hända, utan det är något man själv måste vara med och skapa.
Jag säger så här, att jag köper absolut att ni säger att det är en revolution som håller på att hända. Man brukar ju säga att nya tekniker eller nya fenomen, på kort sikt så överskattar man vilken påverkan det kommer få på samhället eller vad affärsmodell eller vad som helst, och på lång sikt så underskattar man det. Det största problemet är inte tekniken. Det största problemet är ju våra egna beteenden och att vi själva faktiskt anpassar oss och vänjer oss vid saker och ting. Och det tror jag kommer ta lite längre tid än vad både Kari och Leo tror.
Så säger du, Ola, där i studion när vi sitter där. Ge lite tid. Du är inte alls lika säker att det kommer gå så fort som de tror.
Sen fanns det ju förstås saker som vi inte har hunnit prata om. Det finns ju problem och utmaningar. Det är miljöaspekterna, det är att det fortfarande är ganska bökigt och klumpigt att använda.
Ja, det var ju massor mer man ville snacka med dem om. Men sen när de hade försvunnit ut ur studion så blev vi ensamma kvar. Och då lät så här. All den här informationen, det var liksom lite för mycket för mig. Och det var lite för höga tongångar kring hur fantastiskt det här är, utan att man egentligen fattar varför det är så himla fantastiskt. Så kände jag när jag lyssnade på det här.
Ja.
Kan du knyta ihop det för mig? Vad var de sa egentligen?
Det stora problemet för dig och för mig, tror jag, oss som är födda på 1900-talet, är att vi lever kvar det här att ja, men du får någonting i handen. Mm. Då finns det ett värde. Varför ska jag betala för någonting som jag kan kopiera på datorn? Det är det som är problemet för oss så många gånger, att ställa om hjärnan till att förstå att jo, men det här är lika mycket en verklig pryl som en fysisk pryl.
Mm.
Så även om jag inte får en sak i handen så är det fortfarande någonting man kan betala för, och det finns ett värde i att jag är den enda som äger just den här. Exakt samma sak i den fysiska världen. Mm. Varför betalar man x antal tusen för en originaltavla att hänga på väggen när man förmodligen kan köpa planschen för 10 kronor? Och för de flesta människor så kommer planschen som hänger på väggen se exakt likadan ut som originalet.
Mm.
Men den som äger originalet vet att man äger originalet. Det finns ett värde i originalet som kopiorna inte har. Och framförallt de insatta vet ju att det här är inte originalet du har på väggen. Det här är ju en billig plansch du köpte.
Mm.
Så att vad det handlar om är att man tar så världen funkar idag. Vi vill köpa och sälja saker. Men nu köper vi och säljer mer och mer digitala saker. Och då vill vi kunna göra det på ett säkert sätt. Precis som vi kan låsa in våra prylar i ett kassaskåp. För att vi som normala användare ska gå igång på det här så måste vi veta att allting kan inte bara försvinna utan att jag vet vad som händer. Det måste ju finnas en säkerhet inbyggd så jag vet att mina sparpengar finns kvar. Men som vi har hört här också, det här är ju teknik som trots allt har snart ett årtionde på nacken. Så att det är nu det börjar faktiskt ha kommit så långt att det börjar spilla ut till lite mer mainstream. Och det är nu man då kan börja svara på frågan, vad tusan ska vi med det här till?
Ja,
men nu har folk haft 10 år på sig att fundera. Vi är ju absolut inte där än. Men nu kan man börja se nyttan samtidigt som den tekniska infrastrukturen som behövs för det här har också kommit ikapp.
Men jag undrar en sak. Om man nu vill höja ett fenomen, att man vill att folk ska få upp ögonen för det, och så blir det så här gränslöst liksom. Att man köper en tweet för 3 miljoner dollar eller ett konstverk för 69 miljoner dollar som bara finns som en digital bild. Alltså, är inte det dumt för själva rörelsen? Att det blir så märkliga utslag av det här, att allting verkar så konstigt och knäppt. Är det inte bättre att börja liksom i en annan ände?
Och visst är det absolut så. Sen kan man i det här fallet kanske inte beskylla tekniken och rörelsen för, utan det är ju medier som går igång på det här. Det är mycket roligare att skriva.
Hallå, medier skriver ju inte förrän någon köper en tweet för 2,9 miljoner dollar.
Ja, men det är precis det jag menar. Det är för att det finns knäppjökar som är beredda att betala vansinniga pengar för vad som helst. Det har det också alltid funnits.
Mm.
Och det är de exemplen som är roliga att lyfta. Det är inte roligt att lyfta att här har vi en liten artist som har börjat sälja sina skivor på en NFT för 30 dollar styck. Det kommer du inte få så här stora rubriker på. Så att det är klart att det här blir de stora rubrikerna. Men visst, det gör ju att ja, det här är ju ännu en sån här kul grej för miljonärer. Visst kan bilden bli sån.
Ja.
Och så kommer det nog vara ett tag tills dess att man helt plötsligt lite grann som Swish eller BankID bör använda det utan att riktigt tänka på det.
Mm. Ola, du är väl en sån här first adopter som man brukar prata om i techvärlden?
Nej. Jag har ju faktiskt tänkt att jag ska testa ge mig in på det här. Men problemen är ju då att ja, men du måste skaffa valuta, plånböcker, du måste skaffa NFT. Det är ganska många steg. Så jag har känt att ja, det ska jag göra någon gång när jag känner att jag har tid och ork.
Mm.
Och det är ju det största hindret nu för att det här ska få ett riktigt stort genomslag. Det är att det ska vara som man betalar med kreditkortet man är på ICA.
Mm.
Det är dit tekniken måste komma innan det här kommer bli riktigt stort för gemene man. Och jag tror ju absolut att det har potential att göra det. För att det är som i min värld är en naturlig fortsättning på hur internet har utvecklats. Däremot så tror jag att det kommer ta ytterligare lite tid innan det blir så pass mycket vardag. Att vi faktiskt kan köpa och sälja vad som helst. Och då kommer det förmodligen inte vara dyra konstverk, utan det kommer vara nytt och grejer som vi kommer köpa på det.
Men kan inte vi ge ut våran podcast om en NFT då?
Jag tycker vi kan börja med det som ett testexempel. Vi skapar konto och lägger upp det och testar.
Jag lägger det på dig, Ola.
Om någon vill köpa en NFT.
Ja, och så kan vi finansiera den här podcasten hela nästa år.
Snart på en NFT-plattform nära dig. Den här podden så du kan köpa.
Allvarligt talat, det är en bra idé.
Vi testar.
Och i väntan på att kunna bjuda hem NFT:n av det här avsnittet blir vi såklart jätteglada om du går in och följer oss i din poddapp. Vi som gör Techsplain är Katarina Andersson, Ola Andersson och jag, Fredrik Nilsson. På onsdagar släpper vi nya avsnitt. Lyssna gärna då och glöm inte heller att berätta om oss för alla du känner.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.